Lite noja över att de som poddade i studion innan oss var förkylda. Så det är en massa snorpapper som ligger på bordet.
Ja.
Man vill inte ha någon sån här corona i mikrofonen.
Nej, vi får väl se hur det går. Ja, välkomna allihopa till veckans avsnitt. 368 va?
368. Mm.
Du, jag var och besiktade hojen här för någon dag sedan.
Aha.
Och det är någonting med det här att besikta. Mm. Jag kom fram till två slutsatser när jag besiktade.
Aha.
Dels att det alltid är något som ska krångla.
Mm.
Ja, och nu har jag en flångny hoj.
Mm.
Och det andra jag kom fram till, det var att all dialekt, blir den tillräckligt bred så blir det bonnigt.
Aha.
För jag kom dit...
Pratar om din egen dialekt eller?
Nej, all dialekt, inklusive stockholmskan, blir bonny om den bara blir tillräckligt grov. Han tog sig an den där, hoppade på det, och sen så tog han ju så en tur. Allting var ju honkidori. Så körde han en tur, så kom han tillbaka. Och han bara såhär, jag får inte igång tutan. Det händer ingen när jag tutar. Och jag bara, men det är en jävla bonlurk. Man måste trycka lite hårt. Och så tryckte han. Uh-huh. Och då tutade han ju. Uh-huh. Så att det gick ju igenom såklart. Uh-huh. Men ja, det var inte så mycket mer med det.
Men jag besiktigade min Challenger häromdagen också.
Jaha, ja.
Och då var på en besiktningsstation. Då var det typ en sån här glamourmodell som besiktigade min. En blond, ganska yppig besiktningstjej. Uh-huh. Som kanske var 28, uh-huh. 28-30.
Mm.
Man ser, hon hade haft sina dagar på Stureplan kan man säga.
Mm.
Halstatuering som gick upp så ganska högt upp.
Mm. Då var du nöjd med din Challenger va?
Hon hade även en tatuering liksom så här ovanför ena ögonbrynet och på händerna.
Mm.
Och sen så här blåställ som de har.
Ja, coolt.
Och så stod de och de var tre bakom kassan och så bara, den här kommer du gilla, sa en av dem. Och så bara, ja du, jag minns inte vad hon hette, du får ta den här. Så och så gick hon iväg.
Veronica hette hon.
Ja, typ.
Mm. Vickan.
Ja. Mm. Och så kom hon tillbaka och hon bara, sån här ska jag. Och då började de prata, du vet på Hellcatten så finns det två nycklar, så en för kärringen och en för, du vet sådär.
Det är lite den jargongen.
Ja. Men det är ju ny generation.
Men så på hon in i den, hon bara, det är bara sexa.
Ja, exakt. Jag sa ingenting. Men det är fake it till you make it.
Ah, ja, ja.
Men det är intressant att besiktningsstationerna har en helt ny generation. Liksom, de är så jävla unga.
Nej, det är vi som är gamla. Ja, de har inte blivit dugg
det är väl precis yngre. Så det är.
Ja.
Men alltså, vad har hänt?
Nej,
alltså, för jag tänkte, det har ju varit en revolution för alla besiktningskedjor. Det var ju någon av de här stora besiktningskedjorna som fick nedslag på Europanivå, så de fick klappa igen alla besiktningsstationer.
Just det, precis, ja. Mm.
Men de har så mycket regler att följa. Det är härligt, när vi var yngre, det här godtyckliga.
Ja, det är såhär, borta helt.
Åk till Jordbro, Hasse tar emot dig nu. Såhär,
han kan jänkebilar.
Han släpper igenom så man kunde komma dit. Bara, ja, tutan funkar inte och den drar snett utav bara helvete. Han bara, men, kör försiktigt bara. Såhär.
Ja. Nej, men man blir alltid nervös fast man har liksom nytt. Tänk dig liksom när liksom Matt Svart ska åka och besikta sina. Liksom, de får ju ändå igenom dem där.
Ja. Fast de har ju alltid en polare som jobbar. Där kanske det är att de kan
kanske
fuska igenom lite.
Ja. Ja, men nu i alla fall har jag en besiktad och klar för nästa veckas äventyr.
Mm. The Overland Adventure Expo.
Ja, just det.
Plus din jävla gruskurs.
Jajamän.
Jag måste berätta en ganska kul grej.
Ja, gör det.
Som gjorde mig på så fruktansvärt bra humör.
Mm.
Och det här var igår kväll. Kalle är ju i NYC med sina döttrar.
Mm.
Han åkte dit på en liten minisemester. Sån här fyra dagars.
Oj.
Det är ju något otroligt med att möta våren i New York.
Ja, det är verkligen.
Självklart så hade ju då Kalle fel passnummer. Han hade uppdaterat sitt pass på sin förra resa när passet hade gått ut. Och du vet, han åkte ju fast för fortkörning, förlorade körkortet när han skulle åka till Spanien.
Ja, ni som har lyssnat på lite avsnitt på den känner ju till Kalle.
Ja,
bilmördaren.
Bilmördaren. Men nu hade han ju sitt gamla USA ESTA.
Mm.
Och där stod ju hans gamla passnummer.
Mm.
Så det blev ju fucked up på flygplatsen. Mm. Så resulterade han och hans döttrar då missade flyget till USA.
Mm.
Och sen skulle han då i panik, han höll samtidigt på att smsa mig så här, olika biljetttyper som han var tvungen att köpa. Och då var det så här, via Paris, det skulle kosta 46 000.
Oj då, aha.
Men det slutade med att han fick liksom vaska bort hela den där enkelresan dit och köpa nya biljetter med SAS för 12 000 spänn. Aha. Men då hade han hittat 36 000 spänn i kontanter i någon gammal reskassa från någon gammal...
Alltså är det är så typiskt, Kalle.
Ja, det var 36 000 spänn i USD. Alltså han hade bara hittat dollar. Det var typ kanske från när vi var i Austin och filmade tillsammans med Kalle.
Men vadå, hittade någon gammal resväska typ?
Ja.
Jag orkar inte ens kommentera
liksom
det.
Är över 3000 dollar. Liksom. Det är mycket pengar.
Ja, det är sjukt.
Men sen fick han ju slarva bort dem på för att han hade fel.
Ja, det var rätt åt honom.
Men det är ju... Alltså, Kalle är ju en av, i mitt tycke, Sveriges främsta reklamfilmsregissör.
Han är
otroligt duktig. Mm. Men det gör ju också att
bra på att ge pizza också.
Väldigt duktig på att laga mat. Mm. Utan han är duktig på mycket. Men, ja, han är ju också... Jag ska inte säga att han är duktig på att resa, men han reser ju väldigt mycket. Mm. Men han är ju också historiskt sett van att resa med en byråproducent eller en filmproducent som så här fixar allt från hotellbokningar till flygbiljetter, till hyrbil. Allting bara löser sig.
Ja, han har ju ofta med sig någon form av mamma eller pappa.
Liksom. Ja, men det är liksom så att vi, som regissör så kan man ju vara lite virrig.
Ja.
Men Kalle är ju ändå jävligt duktig på att resa. Han har koll på... Man känner sig trygg när man reser med Kalle. Liksom, när vi var i Tyskland, allting flyter på. Mm. Men man har ändå en så här känsla i magen av att... Så här, något kommer inte det kommer fuckas upp.
Ja, för att han det är kommer disträ... fuckas upp, men det kommer också alltid lösa sig
alltid
på något
lösa
jävla
sig.
Sätt för honom. Ja.
Men det här resulterade att han missade ju en hel dag i New York.
Mm.
Och sen hade han liksom en späckat schema. De skulle säga, vi ska göra det här på den dagen och nästa dag, de här restaurangerna. Mm. Och så frågade han efter tips. Och då rekommenderade att han skulle åka till den här Ray-butiken. Har du hört talas om den? REI.
Nej.
Flagship store nere i Soho.
Nej.
Det är liksom en så här outdoor-butikernas outdoor-butik. Mm. Och de har dels vintage-grejer, alltså second hand, och sen har de nya grejer. Och det är liksom allt från Patagonia till massa fräna märken.
Ja.
Som, alltså det är en helt sjuk butik.
Mm.
Det är liksom en sån här fashion outdoor-kedja. Och den har liksom, det står Kalles namn i rutan. Alltså jag tänkte, han kommer gilla den här butiken.
Vadå Kalles
namn? Ja, men förstår du, det är liksom så här utseendemässigt. Ja. Ja. Så här, det här är Kalle Breitholtz. Mm. Punkt. Mm. I den butiken.
Mm.
Han gick dit, Kalle gick bananas.
Ja.
Han köpte så mycket grejer. Mm. Kom ihåg när du och jag var i LA första gången?
Ja, kommer jag ihåg.
När vi köpte liksom typ 2 kubik var.
Ja, precis. Vi köpte fick så mycket köpa så att... enorma väskor för att få hem allting.
Ja, och för det var liksom allt från... Alltså, små grejer till stora grejer. Alltså, det tog inte det var
dollarn stod så lågt så att det var som ett skämt. Och så var det jul också, så det var liksom julrea.
Ja, exakt. Nu är det ju inte billigt.
Jag tror dollarn stod i 5,90 eller sånt där. Det var helt sjukt.
Det som Kalle köpte som han skickade, det kom så här, det plingade till i telefonen hela tiden. Man hade liksom köpt då kläder, snygga filtar, sovsäcks, liknande saker, liksom sån här dricksflaskor och allting. Och allt han har köpt har en sån här 100% modern 80-tals vibe.
Ja, just det.
Du vet, den här vintage neon-stil. Mm. Alltså det är så jävla snyggt.
Mm.
Mycket loggor och mycket färg. Och jag började tänka... Den stilen har ju inte kommit till Sverige.
Jag börjar se lite av den stilen även här.
Man börjar se
på Södermalm, ser man folk som går i så här gamla SOS-fliströjor.
Och även, kollar man allt, mycket så här olikfärgade fickor.
Ja,
men det börjar smyga igång i Sverige. Och jag funderar på om det är också en reaktion, lite som när nya Top Gun kom. Det är ju ett sånt där mode som när Top Gun kom... Den gamla Top Gun kom, det var ju samma veva som man hade sommar-OS i Los Angeles där 84. Samma era-aura liksom.
Ja.
När allting var så där underbart positivt och glatt. När USA-mode, det var liksom magiskt. Det var liksom, det stod för någonting. Alltså USA var världens bästa land. Det var inte det här svenska, gråa, svarta... skitmodet. Mm. Där, såhär, Filippa K, alla ser likadana ut. Jag firade Valborg i Solna, nu hoppar jag mellan fritt, det skiter jag i. Men på Valborgsmässoafton så stod vi och kollade på, de inte fick igång elden på den där stora brasan i någon park i Solna. Varenda jävel hade en jättemörk jacka eller en svart jacka.
Eller en beige kan
det vara. Nej, det var bara ja, ett mörker av mörka kläder. Mm. Det var så sorgligt på något sätt. Mm. Och så fick de inte fart på brasan heller. Det var så svenskt. Mm. Och så får jag då samtidigt, några dagar senare, liksom med bilderna från Kalle när han köper kläder. Mm. Nu har Kalle ett mode som ingen annan i Sverige kör, för han är
speciellt nere i Glommen.
Där.
Nej, för sig, där kör de det, fast de har inte bytt, utan de har kvar Smeganottas kläder.
Ja,
så att han kommer bara smälta in liksom.
Exakt så. Ja. Men nu är han så här over the top USA. Mm. Och det är så otroligt snyggt. Och jag vill åka dit och köpa exakt samma kläder.
Ja. Och har de ingen e-handel då, de här?
Men jag har inte råd. Nu ska du få kolla på lite semesterbilder.
Ja, underbart.
Det här är ingenting vi kan lägga upp på Insta, men du får ändå kommentera det. Liksom.
Upp med ljuset. Här kommer han spacerande ett par lapptextbrallor liksom.
Men kolla hur snyggt det här är. Kolla den här tröjan med stort M på bröstet. Kolla de här jackorna.
Det är fullt med patchar på någon skinnpaj liksom.
Så här.
Ja, just det. Det är nästan lite så här som Fat Farm, fast liksom en mer 80.
Ja, men otroligt som snyggt. Hiphop-modet var under en ganska kort era.
Det han glömmer bort här är att han är 50.
Det sa min dotter också. Du får inte klä dig som Kalle.
Nej.
Men jag kommer nog göra det. Jag kommer gå i alla fall en bit hit. Han är liksom neonfärgade skosnör. En som är grönt neon, en som är rosa neon på sneakers.
Ja. Men med brallorna blev jag sjukt avundsjuk på.
Brallorna är, de är liksom, hur många färger har brallorna?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är liksom, de är gjorda av lapp. Då, sex.
Det är Carhartt, det är så jävla ballt liksom, och en sån här baseball. Man börjar se mycket baseballjackor börjar komma tillbaka. Då började jag tänka så här, vilken bil symboliserar den här stilen på bäst sätt? Jag fattar, det här är en skitsvår fråga.
Ja, det är...
Men det här är ju någon form av glatt självförtroende. Förstår du? Det är så här avväpnande skojsnyggt.
Ja.
För det är inte så här, jag är en fashionista. Nej, utan det är mer
det är väl...
Det kanske beror på vem som bär det.
Ja, hur man bär det.
För det, en bil, så här, vilken bil ska man hoppa in i om man är klädd på det här sättet?
Ja.
Jag kommer på en.
Ja. Ja, säg då.
Nej, men alltså, för det är en bil som inte får vara för ball.
Ja.
Och inte för hård. Men den får inte heller vara mjäkig.
Nej, alltså bilen kanske inte får vara lika extravagant som kläderna. Nej. För då blir man ju en hel pajas.
Ja, du precis.
Ja.
Men när man
kan ju heller inte hoppa in i liksom en Skoda Octavia från 97.
Du har hittat poängen med det här. För det är en bil som måste bära upp en förare som har en extravagant, rolig, skön, glad stil.
Eller kan och kan, men ja.
Jag tror att det ska vara den här generationen, en vit Suburban Z71 från 2004.
Ja, det funkar absolut.
För den är liksom så här både mamma och pappa, alltså lite äldre, men den är lite rolig och den bryr sig inte så mycket, och det är inte senaste modellen, den representerar liksom lite något äldre.
Den är lite
svår
att sätta fingret på, det är väl precis det som är hela vitsen.
Ja, är inte det här en jävligt snygg bil?
Jo, det är en fin bil. Ja. Det är en fin bil. Du, jag tänkte visa ganska mycket film i dagens avsnitt.
Hur ska det gå till? Nej, men, det här är ju radio.
Ja, men det får folk stå ut med, för att de får lyssna då. Så blir det i alla fall.
Man ska lyssna på film?
Ja, du kommer fatta.
Aha.
Men innan jag började visa film så slogs jag av en sak. Jag blev förbannad här i trafiken, som man ofta blir i Stockholm.
Mm.
Och tuta på någon jävel. Jag kommer inte ihåg vad personen gjorde nu.
Petas i näsan.
Nej, men han, jag vet inte.
Var körde du hoj eller körde du bil?
Bil. Mm. Och då inser jag att jag har en väldigt mesig tuta. Väldigt mesig tuta. Alltså, ja, du förstår vad jag menar när jag säger mesig tuta. Den har
ingen pondus.
Inte överhuvudtaget. Och då kom jag på en idé. Mm. Borde inte varje bil ha två tutor?
Men vet du, jag har lust att säga, det här har vi pratat om.
Har vi det?
Men det är jättemånga år sedan. Man skulle ha en
aggressiv,
arg tuta, ja. Och en lite mer så här, hej hej.
Ja, eller ursäkta, liksom, ja. en glad tuta. Ja. Har du haft några roliga tuta? Du är ju...
Men jag har ju mycket siren. Jag har ju det i min RAM nu. Då har jag ju den där som man kan liksom dra på. Det blir ju, det är ju en tuta.
Ja. Sen har vi de här tåghornen som man kan köpa. Det har du aldrig kört.
Jo.
Har du haft det?
Ja.
Ja. Jag tänkte på det, den här monsterpickisen som vi var nere och hämtade. Alltså den här Dooley.
Ja, den bruna 70-talaren.
Den skulle jag mått bra av ett tåghorn.
Ja. Den hade också en dålig tuta.
Ja. Klassiska andra tutor är La Cucaracha-tutan.
Ja.
Sirener har vi som sagt, som du har varit inne på. Men jag hittade en produkt på nätet.
Den här Hong Kong Åsne.
Auga-hornet.
Är det så något?
Auga! Alltså det här gamla liksom T-Fords... Ja, just det. Ja, det är en klassisk tuta. Men jag hittade en produkt på nätet som heter Volo Programmable Music Car Horn. Där man då, förutom att man kunde spela, jag tror det var 34 olika låtar, också kunde programmera in sina egna låtar ganska enkelt.
Va?
Ja, och några av de här...
Då har du ju löst problemet med en arg tuta.
Ja, fast det här var liksom bara melodier. Aha. Några av melodierna som den här kunde spela, det var 35, 36, eller jag vet, någonstans. Men några var On the Road Again. Den är inte så jättebra.
Vilken konstig. Ja.
The Godfather hade de.
Aha.
Ja. Sen hade de...
The Godfather. Ja. Du läser indisk.
The Godfather.
The Godfather.
Ja, det är så Bollywood-versionen av The Godfather. Var La Bamba hade de.
Vilka dåliga låtar. Genomgående dåliga.
La Cucaracha, såklart. Macarena hade de.
Det blir inte bättre.
Pink Panther kanske skulle vara något för dig.
Den kanske skulle vara.
Och även då amerikanska nationalsången hade de också.
Det är ju fränt.
Men vad skulle man vilja ha? Om man själv nu kan programmera, vad skulle man vilja säga? Hajen, skulle inte det vara bra?
Ja, men det är ju på något sätt konstigt att biltutan är så eftersatt som ljud.
Ja.
När man idag, allting är syntetiskt. Ja. Så att man kan ju ha egentligen vad som
helst. Tesla borde ju ha massa roliga tutor. Det är konstigt att de inte har det.
De kan ha pruttljud när du sätter i stolen. Ja. Och sånt där. Men
om man nu kunde programmera själv, har du någon sån här liksom...
Ja, men, du tar mig på sängen.
Ja,
men
det är lite svårt.
Men vanliga så här, eller tut, det är ju jättekonstigt.
Ja, men det finns väl säkert massa regler kring det. Alla i det med USAs låtar skulle säkert många raggare tycka var kul att programmera i.
Ja,
mera brännvin.
Men jag tänker, kom ihåg när vi hade det här New York-avsnittet, apropå Kalle då, men när vi pratade om att de har bytt sirener bytte sirener men fick byta tillbaka när de hade det här pulserande ljudet för att inga flyttade sig för ambulanserna för att det var så mycket utryckningsfordon över hela Manhattan så att liksom, de kom ändå inte fram.
Och så flyttade de till det, eller bytte till det här pulserande.
Ja, som gör att inälvorna flyttar sig i kroppen.
Jag tyckte om det på något vis.
Det var skitjobbigt att lyssna på, vilket gjorde att de som bodde nära sjukhus, de fick ju panik. De satt och kollade på tvn så började liksom kaffekoppen vibrera av ljudet.
Ja, och du berättade ju för länge sedan, det har du säkert glömt bort, att det var något lagförslag i New York att de skulle byta till europeiska vanliga tutor för att, av någon jävla anledning. Men jag tror inte de har gjort det.
Nej, jag tror inte heller det. Jag hoppas inte. Nej. Det är ju som att ta bort amerikanska taxibilar.
Ja, det har de ju gjort.
Ja, dumt bara. Mm. Om man kan programmera, vad ska man, en arg tuta, det behöver ju nästan vara en sån här, för en tågtuta, den låter ju bara konstig. Alltså det är högt som satan.
Mm.
Men man vill ju ha så här rrr, alltså vrål.
Ja, flytta på det.
Ja, flytta på det. Som när jag var gammal, var jag 17 år, jobbade på Myrstedts Matörna, hörnet Kungsgatan Norrlandsgatan.
Mm.
Och det var en trafikolycka där och han, föraren i den ena bilen, hoppade ur och sprang iväg och vi började springa efter honom.
Mm.
Han vänder sig om och skjuter då på, det här har jag berättat för länge sedan.
Men blev beskjuten.
Jag blev beskjuten. Men den första...
Stockholms liv!
Krick och ponka.
Ja, nu kan man väl säga vilken stad som helst i Sverige.
det var inte så unikt.
Nej.
Men då var det lite ovanligt. Man var ju en föregångare i det här.
Mm.
Men den första piketen på plats, när han körde upp där på Norrlandsgatan, låg en taxi framför och polisen då skriker i högtalarna: flytta på dig för helvete! Och han körde rakt upp på trottoaren.
Ja.
Det var en frän tuta. Ja. Så skulle man ha, det ljudet
skulle
man ha.
Men det var ju kanske mer en högtalare än en tuta.
Jo, men jag tänkte att om man nu skulle kunna programmera den, så skulle man ju ha en arg polis som skriker: flytta på dig för helvete.
Ja. Det är kul med tutor. Konstigt att de inte har utvecklat det mer.
Ja.
Mm. Du, har du något sköj som vi ska ta oss an den här veckan?
Jag och Nora och Milo var och lämnade av Vilja på en sån här ballett-audition på första maj på Riddarfjärdsskolan. Och när vi hade dumpat av henne där, så då tänkte vi så här, men nu åker vi och käkar någon lunch. Så då åkte vi in mot stan, så åkte vi Söderleden och så körde vi upp där tunneln där mot Sveavägen, Kungsgatan, du vet, man kommer upp där. Då.
Just det.
Och precis när vi var halvvägs upp i den där backen.
Sista backen. Ja, innan man kommer upp.
Innan man kommer upp i dagsljuset liksom. Där kan man ju inte heller vända eller någonting sånt. Nej. Där. Men precis när vi kom upp där och såg ljuset, då blev det tvärstopp. Mm. Och jag hade bara två taxibilar framför mig och ingen bakom mig. Men jag kunde ändå inte, liksom, backa var inget alternativ, men det blev tvärstopp. Och då bara, just jävla, det är ju första maj, det är ju demonstrationståg nu.
Ja, just det.
Och jag satt där och bara, undrar hur länge vi ska bli sittande här nu. Lite irriterad blev jag liksom. Men plötsligt så blev vi framvinkade. Så att det är då en polis som tänker, okej, tre bilar, för de hade stängt av tunneln i andra änden, gissar jag, för det var en massa MC-poliser som blåste omkring där. Så vinkar de i alla fall upp oss. Och då hade de frigjort filen längst till vänster. Alla som har kört bil i Stockholm ser det framför sig. Man kommer upp ur tunneln, så kommer man upp på Sveavägen i höjd med Hötorgsskraporna. Och så den filen som var närmast Hötorgsskraporna, bara okej, här kan ni bara blåsa förbi. Och vilket gjorde att de här två taxibilarna som var före mig, de bara blåste bort. Men det här demonstrationståget som då hade höll på, som kom exakt samtidigt som oss, det var så många människor så att när vägen breddade sig, då fyllde människorna bara på till åt alla håll. Aha. Som gjorde att den ultra-amerikanska Dodge motherfucking challengen blev liksom en del av ett demonstrationståg.
Det är inte första gången som vi har blivit. Nu var inte jag med den här gången, men vi åkte ju först i Pride-tåget med din H1.
H1 cab med bara överkropp. Det var ju så underbart grej.
Ja, jätteroligt.
Men det är något som är lite skärrande med att ha flera hundra personer runt omkring sig när man sitter i en bil. Så man känner sig liksom lite utlämnad. Men sen såg jag då till min skräck också då att det här tåget som jag då hade hamnat i med barnen, det var Sveriges arbetares centralorganisation, alltså syndikalisterna. Det finns ju många olika typer av demonstrationståg på första maj. Det finns ju liksom lite städade tåg. Syndikalisterna, de har ju med det, liksom, det långsiktiga målet för dem, det är ju att förverkliga den frihetliga socialismen. Det vill säga ett samhälle helt utan klasser och hierarkier. Ja, ja. Där produktionsmedlen ägs gemensamt och förvaltas av arbetarna, vilket innebär avskaffandet av kapitalismen. Och sen vill de då att lönearbete och sexism ska försvinna helt också. Och organisationen har också beslutat sig för att vara antisexistisk och då även antimilitärisk. Och så har de blivit som första fackförening i Sverige även helt feministisk. Kort sagt kan man ju säga att en Dodge Challenger var ett otroligt dåligt fordon i deras demonstrationståg.
Men det hade ju kunnat varit värre, för du hade ju kunnat stått med en H1 där också.
Ja, en slantback, militär slantback.
Ja, precis. Med en KSB-replika på taket.
Nora satt ju fram och liksom blängde ut genom rutan som jag vevade upp då. Men det var ju på något sätt lite avväpnande, så jag kände mig liksom inte hotad.
Nej.
Men när vi hade krypit fram till korsningen Kungsgatan, då vek tåget av till höger och gick liksom ner för Kungsgatan. Och vi skulle ju rakt fram på Sveavägen. Så där blev jag liksom befriad, så det var inte så jättelång tid. Men där i korsningen så stod ju en massa publik och även Sveriges Television och stod och filmade liksom, här kommer demonstrationståg. Det var ju liksom en bra vy över dem. Så att då liksom när tåget svängde av höger, så ut ur liksom de här röda massan med röda fanor med feminist- och peace-symboler, så kommer då en svart som ondskan själv, utbrummande challenger. Det var en otäck men ändå vacker syn.
Ja, det.
Och lite symbolmättad också.
Ja, så kan det vara. Hör du? nu ska jag berätta om en nyhet som du kommer sucka åt. Men nu får du fan vara lite på ditt goda humör här.
Ja, men vänta. Du sa att du skulle visa massa film.
Nej, jag kommer till det.
Ja, du kommer till det sen. Okay.
Saab är nämligen tillbaks. Eller snarare så här. Nyheten jag ska berätta om nu är antingen den om Saabs eventuella comeback. Ja, ja. Men det skulle också lika gärna kunna vara Saabs sista dödsryckning. Aha. Jag älskar ju Saab. Det vet alla som har lyssnat på den podden. Mm. Och nu ska jag berätta om en bil som gör mig väldigt glad och försiktigt hoppfull.
Mm. Pratar vi om Nevs Emily GT eller?
Exakt så.
Ja. Mm. Ja, jag har inget problem med
den
här bilen.
Vad härligt. Saab, de konkar ju 2013 för alla som kanske inte minns det. Men det som kanske inte alla vet är ju att Saabs underbara arv har levt vidare lite i skymundan där nere i Trollhättan. Men då under företagsnamnet NEVS som då står för National Electric Vehicle Sweden. Och det här företaget huserar då alltså i Saab.
Det visste inte jag att S stod för Sweden.
Jo, det gör det. Mm. De håller till i Saabs gamla lokaler i Trollhättan. Och nästan alla som jobbar där är väl för detta Saab-anställda, om jag har förstått saken rätt. Mm-hmm. Och NEVS har alltså då ostört jobbat på där nere i den svenska jantelagens högkvarter. Som väl måste vara Västergötland ändå. Så känns det väl. Det känns som att det var där som janten föddes. Där eller i Småland är liksom på något sätt jantelagens fäste på känslan. Hur som helst. NEVS har då med hjälp av det här kinesiska företaget Evergrande fått möjlighet att göra det som Saab är bäst på. Och det är ju enligt mig att skildra den svenska formsäkerheten på ett subtilt men snyggt sätt.
För där pinpointade du. Ja, den är ju inte helt olik
9-5-an.
Ja, den känns väldigt mycket Saab, men också är det ju en svensk version av Lucid Air.
Ja, så är det. Mm. Så är det.
Jag tycker den är skitsnygg.
Ja, och den här heter då Emily, har de döpt den här.
Men varför heter den NEVS? Är det varumärkesskydd? Kan de inte heta Saab?
Nej, det tror jag inte de kan. Så det är väl något sånt, precis.
De borde bara byta följd, bas.
Ja, men precis. Och jag sa ju att NEVS till stor del består av gamla Saab-anställda. Men det som gör att jag går igång på NEVS är att de har ju utvecklat den här bilen. Och när de gjorde det, då valde de att ta hjälp av ett annat svenskt bilföretag som jag också gillar väldigt mycket. Och det är ju Koenigsegg. Mm. Och personen som ligger bakom designen, apropå det du sa då, att man ser ju att det här är en Saab. Han som har ritat den här bilen, det är ju Simon Payden. Och han är ju Saabs före detta designchef och tillika mannen som ligger bakom formerna på andra generationens 9-5-bilar.
Ja, just det. Den har också, när du säger det, om man tittar på den rakt framifrån, så har lysarna lite drag av just Koenigsegg.
Ja, faktiskt.
Det som stör mig, det med namnet NEVS, det är ju NEVS, men när de lyser upp den loggan så blir ju V lite blörigt, så att man läser som att news, alltså så här kommer en nyhet.
Precis.
Det är ju en nyhet.
Ja. Men jag sa ju också att den här nyheten har en mörk baksida. Och det är ju att den här bilen, den togs fram efter att företaget, det här Evergrande, det här kinesiska företaget, inte längre har råd att hålla NEVS under armarna. Så det NEVS har gjort nu då, det är att de vill ta fram en bil som är så nära produktionsklar som möjligt. Och tanken med det är ju att göra sig själva så attraktiva som möjligt för en eventuellt ny finansiär, att oj, här finns ju en bil som mer eller mindre är klar. Och det är verkligen inget havsjobb det här, utan den här bilen, det är verkligen en bil som är unik på många sätt. Inte bara i det att den kan konkurrera med många av de elbilarna som rullar på vägarna idag, utan tack vare sin teknik så utklassar den många av dem också. Till exempel så har den inte traditionella elmotorer.
De sitter i naven.
Ja, det är precis. Det är 4 stycken så kallade inhub-motorer. Uh-huh. Och det är väl, man kan väl förklara det som att det är mer eller mindre motor som sitter monterad tillsammans med varje hjul. Ungefär som på en cykel. Uh-huh. Elcykel. Uh-huh. Och det här gör att den får ett sjukt vridmoment då. Och den har försetts med ett batteri som ger den räckvidd på hela 95 mil.
Va?
Ja. Det påstås så i alla fall.
Ja, jag gillar den här mer och mer.
Ja,
och är det risk att den här bara aldrig kommer bli någonting?
Ja, det är ju om ingen går in med pengar.
Så. Har du sett de har gjort renderingar på att samma bottenplatta kan bli en shooting brake, en sedan, en coupé och en cab? Samma bil. Otroligt
bra. Och vad heter han? Christian von Koenigsegg. Han har ju talat sig väldigt varm om den här bilen och sa att han var otroligt imponerad över vad NEVS har lyckats åstadkomma på så kort tid. För den här bilen är byggd på bara 10 månader.
Va?
Ja. Det är helt sjukt.
Sverige.
Ja, och nu tänkte jag visa en film från en YouTube-kanal som heter Saab Head, heter YouTube-kanalen. Ni kan gå in på den om ni är nyfikna och veta mer. Och det finns ett gäng filmer som beskriver det här projektet. Den här filmen är 2 minuter. Och jag tycker att våra lyssnare kan stå ut med att lyssna på det.
Faktiskt. Får se då.
Ja, du får se. Vi tittar på det tillsammans.
Normally, you develop either a show car for an event like a big car fair, or you develop a prototype which is basically a very raw car, not that good looking.
And in this case, älskar we have merged these together
into one product in a record time of 10 months. And that is our real big accomplishment.
Yes.
Som tur är så har vi kvar väldigt många jätteduktiga bilbyggare i vår organisation som nu äntligen fick komma tillbaka till det de är experter på och få bygga bilar.
Fan, vad jag älskar det här.
We utilized all the equipment that we have in this plant and we didn't want to take any shortcuts. Instead we raised the target to produce these cars as production like as we can do. To use all the supporting processes and procedures and IT systems just to train the people to be prepared for the next build.
Jag tror att det här är en marknadsstrategi, att man låter dem bryta på svenska i överdrivet mycket. Så gjorde ju IKEA för att det skulle kännas svenskt.
Which we have a lot of engagement and we also have a lot of competence in the teams here in Trollhättan. They have been able to make a lot of decisions themselves to save time and efficiency. And also that we combine the cross-functional work with these decision in the teams has made us extremely agile.
När vi hade byggt färdigt första bilen så gick bilen upp över för uppstart och första säkerhetskontrollerna. Och bara några timmar efter så började hjulen rulla för första gången. Det är enormt att få en helt ny arkitektur att fungera redan på några få timmar. Det är fantastiskt.
Ja, man blir nästan lite gråtmild när man ser den här. Visst är det härligt, och det är så härligt att de bryter på svengelska, inte svengelska, men de pratar med svensk dialekt fast på engelska och även på svenska. Ja, jag trodde inte att det skulle falla dig på läppen, men det glädjer mig oerhört mycket att du...
Nej, men jag tycker att den är snygg. Ja. Jag tycker, sen hatar jag elbilar, punkt.
Ja.
Men jag tycker att den här är... Nej, man blir lite stolt.
Man vill ju att den här ska bli... Jag vill ju ha en sån här.
Ja.
Min nästa bil ska vara en Nevs.
Jag hade tänkt att vi skulle prata om det här.
Aha, ja.
Just av det enkla skälet att jag vet hur mycket du ändå gillar Saab.
Mm.
Men den har verkligen, som vi inledde med att säga, så den har ju verkligen drag av 9-5, gamla 9-5, senaste 9-5.
Ja.
Och plus att det blir liksom en svensk version av den här... Lucid Air.
Ja, precis. Men det här 95 mil är ju, det är ju väldigt...
Men det är så typiskt Saab på något sätt.
Vad då menar du?
Ja, men att så här, om man tänker sig historiskt med turbomotorn, mm-hmm, och så här, man sitter där i sitt lilla garage. Mm.
Nu är det inte jättelitet garage.
Nej, men ändå jämför med General Motors och alla andra eller Volkswagens resurser.
Ja.
Vi sitter 12 personer på utvecklingsavdelningen och pratar svengelska. Men vi borde ju nog göra på det här sättet. Och så får man ut längst räckvidd av alla.
Ja.
Går den här i mål så kommer ju här bli en fullständig storsäljare i Sverige.
Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Ja.
Och även kanske internationellt.
Ja, I like it.
Ja, I like it a lot. Mm. Vet du vad vi ska göra den här veckan?
No.
Vi ska kora en bil.
Ja.
Vi ska nämligen kora århundradets hiphopbil.
Aha, du tar stafettpinnen från, var det förra veckan när jag snackade om hårdrocksbilar?
Ja,
det kanske var till och med förra
veckan. Ja. Och det är ju kul. Det är kul.
Jättekul.
Ja, och du teasade ju om att vi skulle kunna prata hiphopbilar.
Ja, men det är
jättebra. Jag tog mig an det.
Mm.
Eller snarare så här, vi ska då tillsammans liksom komma på vilken som är the hiphopbil.
Love it.
Och jag tänker köra 6 hit med 2 bilar i varje, totalt 12 bilar.
Mm.
Och jag tänker i varje hit också ställa i viss mån en aningen äldre hiphopbil mot en nyare hiphopbil. Så det kommer liksom bli en clash mellan öst och västkust, det kommer bli en clash mellan old school och new school, hardcore och trams.
Mm.
Förstår du? Det här kommer bli svårt.
Intressant att du ändå har fått upp 12 bilar.
Mm. Mm. Är du redo?
I couldn't be more ready.
I round, vad säger jag? Rund.
Ja.
Rond heter det. Ja. 1990 års Mustang 5.0 ragtop.
Ah.
Mm. Mm. Vi pratar ice baby.
Ja.
Mot en knallgul, färgen spelar ingen roll, en 2003 års Hummer H2. Förstår, det här är olika skolor, olika generationer.
Ja.
Och här måste vi ju tänka, vad är bäst hiphop egentligen?
Ja, jag förstår precis hur du har tänkt här, och du har tänkt helt rätt. Men jag tycker att det är ganska enkelt.
Mm, berätta.
För den bilen som jag tror det ändå har rap mest om, är Mustangen. För det var inte bara Vanilla Ice som körde den.
5.0 nu.
Nej, precis. Även om H2 när den kom också figurerade i en jävla massa hiphop-videos, såklart.
H2 blev ju också liksom symbolen för extravagans på något sätt.
Ja.
Men lika mycket för sportstjärnor som
ja,
för
hiphop. Men det är precis. För det är det som kanske i och för sig, det stämmer inte riktigt. För H2 står för en massa andra saker också. Uh-huh. Vilket gör att den kanske inte är 100% ren som hiphopbil. Jag vill nog ha vidare Forden.
Jag är tveksam, men jag låter dig få igenom en Mustang här. I rond nummer 2, då pratar vi en 1979 års Monte Carlo.
Mm.
Training Day.
Ja. Mm. Alltså jag var ju så sugen på sån. Vi hade en annan kompis, Peter Hultgren. Han var också extremt sugen på att köpa en sån här. Ja, jag älskar den.
Men den ställs emot andra generationen, 2002 års Escalade.
Oj.
För att, du vet, andra generationen när den kom då. Första generationen, det var ju liksom bara en Tahoe med Escalade... eller med Cadillac-emblem.
Mm.
Men andra generationen, då blev ju Escalade exakt. Mm. Och den blev ju så... Det var nog inte en enda hiphoppare i hela USA som inte ägde en Escalade.
Nej, och av den anledningen så tycker jag att det även här blir ganska enkelt. För en Escalade, andra generationens Escalade.
Ah.
Och det var ju också när hiphoppen gick in i sin disco-era. Alla lyssnade på hiphop. Ah. Det var liksom hiphop på dansgolven över hela Sverige.
Ah.
Så att jag vill nog ha vidare Escalade.
Ah. Sen 79 Monte Carlo, den är ju liksom Boys in the Hoodig.
Ja, precis.
Men Escaladen blir mer mainstream. Den är ju fortfarande mer hiphop.
Ja, liksom. Plus att det finns andra pro-hoppers som är kanske ännu mer hiphop.
Mm.
Den här är ju väldigt förknippad med just Training Day.
Ja.
Så att, men Escalade generation 2 måste väl gå vidare här.
Mm. Och på tal då om andra som kanske är mera, alltså pro-hopper-stilen, då pratar vi i rond nummer 3.
Ja.
Vad är svårt att säga rond? Round.
Ja.
1964 års Impala, helst cab då, som ställs emot, det här blir lite klurigare för den är också liksom new school, 2006 års Murcielago LP640.
Det här är två helt olika hiphopstilar, men liksom om vi snackar Snoop Dogg, om vi snackar liksom, det här är också väldigt västkust, liksom California, den här är ju hiphopens ecto ett nästan på något sätt.
Det finns väl
ingen bil som det har rappat så mycket om som
en Impala,
64, nej. Så den går vidare.
Ja. Mm. I rond nummer 4, då möter, och här blir det liksom också lite, nu pratar vi nästan samma årsmodeller, men en representerar old school och en representerar new school. 1996 års Beamer, alltså BMW 745, alltså Tupac. Vet du att Tupacs bil, den som man blev skjuten i, den är till salu nu för 18,5 miljoner.
Den som du har varit och tittat på,
den som jag petat på.
Ja. Ja. Mm. Så de väl hade renoverat upp?
Ollade inte du den?
Nej. Men visst hade de
renoverat? Ja, de renoverat upp den, satt på nya fälgar.
Den var ju helt sönderskjuten. Ja. För det var ju inga hål i den där och då.
Nej
just det.
De skulle ha behållit
18
mil?
Ja. Ja, det är dyrt.
Ja. För Tupacs gamla
Beamer.
Beamer, ja. Mm. Men det är en 96a, om inte jag minns fel. Mm. 745. Mm. Men den ställdes mot en 97a, Maybach 62. Alltså den långa Maybachen. Mm. Den som egentligen var ett praktfiasko. Mm. Alltså Mercedes tar fram en bil där inte en enda panel är utbytbar mot en Mercedes-panel. Världens dyraste bil. Mm. Men den såg ut fortfarande som en Mersa S-klass och var ganska ful. Mm. Men den gick ju hem i hiphop-kretsar. Något fruktansvärt.
Ja, jag vill nog ha vidare Maybachen här.
Mm.
För att
den hade, är mer Miami hiphop också.
Ja, och precis. Och hade inte Tupac skjutits i BMW'n, även om det var många liksom hiphopare som kanske hade den, så utan Tupac så vet jag inte om den hade liksom, om man hade direkt tänkt hiphop på den. Liksom. Medan Maybachen, det var ju det liksom, ja, de tog den ju till sitt hjärta just för att den var det värsta man
Rick
kunde
Ross,
ha.
Liksom. Ah,
Rick Ross, ja, han hade jag glömt bort. Jävlar, ska jag lyssna på när jag går härifrån.
Hette inte hans produktionsbolag Maybach Music till och med?
Jo, jag tror det. Just det, han rappade jättemycket om.
Ja, han gillar att prata om sina bilar. I Round 5. Mm,
bra bilar du har hittills.
Då pratar vi, så här, imports är också väldigt pop, eller var poppis i hiphopkretsar.
Mm.
Och då pratar vi en import mot en USA-bil då.
Mm.
Och då pratar vi en 1993 års Lexus GS.
Ja, just det.
Det
Lexus
var ju liksom instegsmodellen för alla hiphoppare.
Ja.
Det var en import och det var liksom, man ska ha en GS.
Mm.
Det var ju Lexus, det är inte för inte att Petters son heter Lexus.
Nej, just det.
Men den ställs då emot, den här tycker jag kanske är den svåraste. Den ställs emot den generationen 2005 års Chrysler 300C. Alltså Brokemans Bentley Rolls.
Ja, just det.
För den blev ju också, precis som Escalade, det fanns inte en hiphoppare i hela USA som inte har ägt en Chrysler 300. Och så satt man på Bentley grill på den och stora 24-tum spinners. Ja.
Det här är väl det svåraste hittills.
Mm. Hittills.
Ja, men den Lexusen, det var ju den som satte Lexus på hiphopkartan.
Mm.
Det var ju den som gjorde att liksom, medans, i och för sig. För Chryslern är ju också liksom gubbe i Florida.
Ja, det är det som är så märkligt med den bilen. Ja. Den representerar två helt olika, en Miami-pensionär och en Miami-hiphoppare.
Mm. Men utseendemässigt så tycker jag ju att Chryslern är mer hiphop. Alltså när man sätter på 22-tumsfälgar och allt vad man gjorde på den tiden. Liksom.
Ja, jag håller med. Plus att den är lite mer också New York Jay-Z.
Mm.
Lite östkust.
Ja, men vi kan gå vidare då. Det får nästan Lexus. Sen, du tycker det också?
Tycker
också.
Bra. Sista rundan då.
Mm.
Då pratar vi en 64 Lincoln Continental.
Mm.
Självmordsdörrar.
Mm. Mm.
Mot en 2003 års Rolle Phantom. Den stora rollen. Förstår, den är gammal nu, men den upplevs ju fortfarande som en väldigt modern bil. Men också väldigt så här, LA-hiphop.
Mm.
Hur många musikvideos har man inte sett en Phantom i?
Ja, det här är ju svårt alltså. Är det här sista rundan?
Ja.
För du har glömt en bil, min vän.
Jag har några bubblare.
Ja.
Vilken har jag glömt?
En bil som du har haft, som är så jävla mycket hiphop.
Lincoln
Continental.
Navigatorn. Ja.
Den måste med på listan.
Ska vi ta en runda till då?
Eller vi kan väl slänga in den här då, så det är två Lincolns mot en, eller? Vill du ha en runda?
Nej, vänta, vi byter Continentalen mot en 98 Lincoln Navigator.
Ja.
Mm, vi gör om det lite.
Mm.
Du har rätt. För sen har jag en bubblare, det är 80-tals Cutlass.
Mm, ja, just det.
Men också nya Rangen, fast den är lite för tråkig.
Ja,
lite, och 90-tals Mercedes SL var också jättestor. Det. Men de är ju bara bubblare. Jag tror, du har rätt. Lincoln Navigator.
Mm, den måste vara med.
Och då pratar vi 98.
Ja, precis. Som då ställs mot?
Mot en 2003 års Rolls Phantom. Jag tycker ändå Phantomen går vidare i form av någon sån yber-hiphop.
Ja, om vi ska prata liksom de stora stjärnorna så får det väl nästan bli så.
Ja.
Även om Navigaten, men den behövde vara med på listan.
Ja. Mm. Då har vi ju gjort en rättvisa.
Ja, okej.
Okay. Då går vi round nummer två. Mm. Eller, nej, det blir inte round.
Nej, det blir vad det blir.
Folk fattar. Ja. Då ställs 1990 Mustang 5.0 ställs mot andra generationens Escalade.
Gud vad svårt, för det här är liksom två helt olika tidseror som förvisso ligger ganska nära varann.
Jag tycker Escaladen är mer hiphop.
Jo, men liksom. Ja, jag håller med dig. För man får också tänka på att 5.0 skulle lika gärna kunna vara country. Inte country kanske, men den kördes ju av en jävla massa annat löst folk också.
Ja, men country var...
Nej, det var fel. Ja, men rock då.
Ja.
Ja. Nej, Navigaten.
Ja,
nej, vad säger
du? Det blir snurrigt där. Escalade. Ja, andra generationens Escalade, 2002 till 2006.
Ja.
Det var också en bil som växte väldigt mycket.
Mm.
Alltså, det är ingen ful bil.
Nej, det är inte.
Då har vi i delfinal, eller vad ska vi kalla det då, 64 Impala Cab mot en 97 års Maybach 62.
Nej, men för mig, alltså, 64 är svårslagen.
Ja, det är så jag är det. Och då har vi två stycken importbilar i sista då, och det är ju Lexus GS mot Phantomen.
Ja, här skiljer det ju typ en miljon i pengar bara.
Och här kanske vi måste backa in i oss själva.
Mm.
Vad vi tycker är hiphop. Och då kanske det är så att Lexusen, en GS...
Nej, det är för fattigt.
Ja.
Eller?
Ja.
Ja,
är det så?
Ja, tycker jag.
Ja, du får bestämma.
Ja.
Du tycker en Phantom går vidare alltså? Jag säger inte emot det här. Jag säger bara...
Nej, jag är tveksam.
Jag
behöver hjälp här, känner jag.
Ja,
vad kommer vi fram till då?
Nej, men jag tycker, tänk bara när hiphopen slog igenom och blev mainstream. När de flesta hiphopparna började tjäna pengar.
Mm.
Den första bilen de köpte, det var en Lexus GS.
Jo, men så
sen,
är det ju.
När de tjänade mer pengar, då köpte de en Merca.
Ja, men det är det jag menar om vi pratar hiphop-gudar. Liksom Ice Cube åkte inte runt i en trött Lexus.
Nej, men han kanske började i en Lexus.
Nej, för att han började så tidigt. Så okay. Att han åker bara Impalas i och för sig.
Du drar Ice Cube i
kortet,
snöret,
ja.
och då röstar du fram en Phantom.
Ja, nu tror jag inte i och för sig att just han skulle åka Phantom heller. Men Jay-Z skulle definitivt åka Phantom.
Ja.
Ja. Aldrig varit någon stort fans av Jay-Z.
Nej,
för övrigt.
Nej, inte jag heller. Dre däremot.
Ja.
Det är ju en gud.
Ja.
Mm. Mm. Och Snoop också.
Ja.
Snoop är ju
ja.
Snoop. Jag inser ju nu att... tänk att vi har hållit på så länge med det här, men att vi ändå fuckar upp.
Ja, skit i
här
det.
Blir det ju en
ta tre mot...
De tre finalisterna.
Ja. Mm.
Det är ju andra generationens Escalade.
Ja.
Eller vet du... Det är ju egentligen solklart att en 64 Impala måste gå till final. Mm. Det kan vi ju bara enas
om. Ja, men så är det ju.
Och då kan vi ju ha en battle då mellan Phantom och Escalade.
Mm, just det.
Andra generationens Escalade mot den nyaste generationen, det är det ju inte riktigt, men den nästa nyaste generationen Phantom.
Ja, i min värld så går ju Cadillacen vidare.
Ja.
Men den borde inte ha kommit så här långt, känner jag samtidigt.
Fast på ett sätt så borde den ju det.
Ja, på ett sätt.
Det är det som är så märkligt med de här tävlingarna.
Ja, eller märkligt hur vi resonerar.
Här får jag dra i mitt lilla veto då och säga att då har vi en final.
Ja.
Och finalen står mellan Escalade och Impala.
Mm, och den är ju ganska enkel.
Ja, men det hade varit enkel även om Impalan hade ställts mot en Phantom.
Ja,
om du får välja mellan alla de här, inklusive en Cutlass och en Merca SL.
Mm.
Vilken bil kan egentligen slå en Impala?
Nej, ja, det är ju ingen.
Nej.
Men frågan är, och frågar du liksom Tanvir som sitter här ute som är 20 år yngre än oss,
uh-huh.
så kanske inte han håller med. för vi är ju gubbar, så vi tänker liksom bara på Snoop Dogg och liksom Ice Cube. Och...
Jo, men vems podd är det?
Ja, det är vår och inte Tanvish. Ja.
Det är ju också, för det som är intressant med Impalan, det är att du kan inte komma med en 63a, även fast den är i stort sett identisk. Du kan inte komma med en 65a heller. Det är ju en 64 Impala som är hiphopbilen.
Ja, och i min värld så måste den vara en cab med åtminstone luftfjädring.
Ja, men det ska vara hydrauler.
Helst en provhopper. Ja, exakt. Mm. Precis. Ja.
Mm. Där har vi en vinnare.
Där har vi en vinnare.
Vad kul!
Jättekul. Det här tror jag vi får återkomma till det här ämnet. Jag tycker det är roligt med våra listor.
Oh.
Du, jag sa ju att det skulle bli mycket film den här veckan. Men jag spar en grej till nästa vecka istället.
Vad spännande.
Ja. För vi har lite brådis. Så att, vi får tacka för den här veckan.
Och skälet till att vi har brådis, eller framförallt jag, det är ju att Overland Adventure Expo är nu då den 12-14 maj. 55 minuter från stan.
Ah.
Köp biljetter på Overland Adventure Expo eller på Ticketmaster. Och man kan också köpa i dörren på plats då. Och det, nu tittar vi på vägprognosen. Det närmar sig 20 grader i växlande molnighet. Det kommer bli kanon.
Ja, det kommer bli bra.
Massor av fräna utställare som säljer massor av fräna äventyrsprodukter som taktält, kylväskor, muggar, sandstegar und so weiter.
Så är det. Ja, eftersom du nu använder podden till att pusha dina egna grejer så tänkte jag faktiskt också göra det. Och jag ska berätta om en sak som inte har någonting med bilar att göra och som väldigt få av våra lyssnare kanske
kan relatera till.
Ja, kan relatera till. Men om ni har flickvänner eller fruar eller döttrar.
Jag har väntat på att du ska reveala den här grejen. Du har varit så himla hemlighetsfull.
Nej, men så här är det. Vi alla vet ju att vi har liksom jobbat var och en på sitt håll med lite olika egna projekt. Och få kanske undra, vad är det Ponken gör? Och det är så att jag har under 2 år tillsammans med en kompis utvecklat ett nytt klädmärke. Eller det är inget klädmärke, det är ett underklädesmärke. Jaha, tänker folk. Är det liksom, ja, för det är för tjejer. Och klädmärket som vi lanserade, eller underklädesmärket som vi nu lanserade i för några dagar sedan, heter Mavashi, stavas M-A-W-A-S-H-I. Mavashi.se. Ja, och det här är då ett...
Otroligt snygga bilder.
Ja, det är ganska kaxigt, det är mycket färg, men framförallt så är det som är unikt med Mavashi är att vi har tagit fram ett helt eget material som låter huden andas. Som är väldigt, väldigt bra för...
Fiffi.
Ja, det är bra för fiffin. Vi kallar det snippolicious. För att 85% av alla kvinnor i fertil ålder drabbas ju med jämna mellanrum av klåda och infektioner i underlivet. Det trodde jag aldrig jag skulle säga i den här podden. Men så är det i alla fall. Så har ni flickvänner, fruar eller...
något annat.
Döttrar. Gå in på mavashi.se. Om inte annat så gå in och kolla på vad det är jag har hållit på med nu under 2 åren. Mavashi.se.
Kul.
Ja. Med det sagt,
tack för att ni har lyssnat. Vi hörs
om en vecka.
Hej!